Den 5 mars 1995. Colombia. Gisslantagna svenskar och svenskt företag.
Ja, vad händer egentligen med de kidnappade svenskarna i Colombia, frågar vi oss nu i lunchekot. Det såg ut i veckan som gick som ett frisläppande var nära. Danny Applegate och Tommy Tyrving är dock fortfarande kvar hos FARC-gerillan och optimismen börjar övergå i en viss uppgivenhet, rapporterar vår utsände idag från norra Colombia. Enligt de senaste uppgifterna som vi hörde alldeles nyss så letar fortfarande kidnapparna efter en säker plats fri från militär för att släppa svenskarna. Eventuellt så kan det ske i början av kommande vecka. Men det är ännu osäkert alltså. Vår utsände i norra Colombia rapporterar från Skanskas kraftverksbygge också. Där pågår arbetet för fullt igen efter att ha gått på halvfart en tid. Och vår utsände har besökt bygget som just då stod stilla. Men det berodde bara på att det var helg.
Det är lördags eftermiddag. Handelsboden just nere vid floden är full med folk. Tidigare låg ett färjeläge här. Men nu har Skanska byggt en bro och sen dess så har handelsboden dessutom blivit bar, biljardhall och allmän mötesplats för de som jobbar på Skanskas kraftverksbygge här vid Sinofloden, just där slättlandet övergår i djungel. Isidoro Soto är 20 år och jobbar som mätare på bygget. Tidigare sysslade han, liksom hans far och farfar, med överlevnadsjordbruk och fiske. Hans gamla hem kommer att hamna under vatten och Isidoro och hans familj har redan flyttat till en av de nya bosättningar som den colombianska staten har byggt för dem som drabbas av dammbygget. Isidoro är nöjd. Det är ett bra jobb, säger han, och huset är bra. Ungefär som förut. Men det där sista är nog en underdrift. För det här, liksom alla kraftverksbyggen, innebär ett revolutionerande ingrepp både i naturen och i människornas liv. Och att indianerna som nu fiskar i floden från sina stockkanoter blir oroliga när de ser hur jättelika maskiner förändrar naturen runt omkring dem är inte alls underligt. Men det innebär inte nödvändigtvis att de bara ser det som en dålig förändring. Och liksom Isidoro Soto är det många av dem som börjar ett nytt liv i och med bygget. Ett nytt slags jobb och därmed en helt ny slags relation till världen. Skanskas tekniske chef Hans Löfqvist berättar att det har skett inte minst tack vare de kidnappade Danny Applegate och Tommy Tyrving.
Ja, det är bara att konstatera att Danny och Tommy, de har verkligen lärt upp våra colombianska utsättare med den här moderna utsättningsutrustningen som vi har. Så att även om det var mycket nattarbete i början, men de lärde sig det sista som de behövde och var klart av utsättningen här. Det är klart. Lite fel blir ju alltid, men vi har klarat av den här tiden. Nu är det bara att vänta på att de kommer tillbaks och tar vid igen.
Men när det kommer att ske är fortfarande höllt i dunkel. Och den gångna veckans optimism har här i Monteria så smått börjat övergå en viss uppgivenhet. Lars Palmgren, Monteria.
Och enligt de senaste uppgifterna så kan ett frisläppande eventuellt komma i början på veckan här.
Mars 1995. Kina.
Kinas premiärminister Li Peng sa när folkkongressen Kinas parlament idag öppnade att landets ekonomiska tillväxt måste dämpas för att minska inflationen som tillsammans med korruptionen är ett av Kinas allvarligaste problem just nu.
Varje år, samma spektakel, samma röda flaggor, samma kommunistledare på podiet, samma partibossar och byråkrater i auditoriet. Och varje år, samma premiärminister som håller i stort sett samma tal till nationen om det stora framsteg hittills och om kommande landvinningar här via simultantolk.
Fellow deputies, this year we are faced with the heavy tasks of reform and development.
Men alla är inte lika imponerade, allra minst så kallat vanligt folk som inte haft förmånen av de rätta partikontakterna som krävs för att lyckas i affärer eller som av andra orsaker inte fått personlig vinning av de senaste årens ekonomiska utveckling.
Especially for last 2 months, we see the inflation much higher than before. And the price before Spring Festival was lower. After Spring Festival, everything is higher.
Det senaste årets inflationsmål var 10%, det blev 22 och med än mer för konsumentpriser. Alla, som den här damen, i varierande grad förbittrade över regimens tillkortakommande. I folkkongressens stora hall är premiärministern Li Peng inte omedveten om en folklig vrede över vare sig de oavbrutna och snabba prisstegringarna eller en korruption som hotar att underminera det kommunistiska ledarskapets auktoritet och förmanade än en gång att om makten är oss given av folket ska vi arbeta i folkets intresse och inte för privat vinning. Här i en kinesisk skola undervisas eleverna om den legendariska rättrådigheten hos de kommunistiska styrkorna som åstadkom revolutionen 1949. Det finns idag inga legender att förtälja om dagens kommunistiska generation. 15 års ekonomisk liberalisering har gett för många oemotståndliga lockelser att berika sig själva på folkets bekostnad.
We've seen in the TV lots of corruption, smuggle. Last night we saw that in the TV, but more than 100 people. And also these are the big officials.
Oroligheterna i samband med demokratidemonstrationerna och massakern på den 1989 hämtade sin kraft lika mycket ur en missnöje över korruption och prisstegringar som bristen på demokrati. Idag är skillnaden mellan de som har och de som inte har, mellan stad och land, mellan inland och kustprovinser, långt större än då. Som enligt Kina-kännaren Mark Faber i Hongkong kan leda till en svår politisk turbulens.
The problem is that in the countryside where you still have approximately 800 million peasants living, that there the living conditions have hardly improved. And as a result of that, the disparity between rich people or more well-to-do villages, cities along the coast and the poor part of China has widened very significantly.
I denna närmast krisartade situation förlamas Kinas ledning av det pågående generationsskiftet vid makten. Från Deng Xiaoping till en yngre generation av vilka just nu ingen verkar förmögen att ta kommando och på allvar tackla landets många djupgående strukturella problem. Bengt Herner, Hong Kong.
Den 5 mars 1995. Svensk invandrarvardag.
På afton, det har kommit många och starka reaktioner på rapportreportaget igår om den generation invandrarbarn som fastän de har fötts här och växt upp här ändå lever i främlingskap, inte minst på grund av dåliga kunskaper i svenska språket. Och idag så reses bland annat krav på att invandrare ska kvoteras in i bostadsområden där det bor mest svenskar.
Vi träffade honom i gårdagens rapport. Gustavo Paravicini är född och uppvuxen i Sverige men kallar sig ändå invandrare.
Jag bor i Fittja, i ett 10-vånings höghus. Det finns bara invandrare i mitt höghus. Inte en enda svensk bor här. Mina grannar är chilenare, kurdar, turkar, bosnier och kroater, somalier och indier. Jag trivs här och känner mig bekväm. Det är nästan som om jag åker utomlands när jag åker från Fittja.
Jerzy Einhorn kom till Sverige som flykting för snart 50 år sedan. Han studerade och blev så småningom professor, chef för Radiumhemmet och under förra mandatperioden riksdagsman. Att höra ungdomarna från Fittja gör honom upprörd.
Inga svenska bor här.
Det är djupt tragiskt att barn som är i tonåren och födda i Sverige och går i svensk skola, de måste ha gått 6-7 år i en svensk skola, inte kan tala hygglig svenska. Det är hemskt. Det är hemskt. Jag är chockerad av det. Samtidigt som jag förstår problemen med att bryta det initiala motståndet att gå ut i det svenska samhället. Men ju senare man gör det, desto mindre chanser har man att lyckas med detta. Att inte bli udda i ett ändå homogent samhälle.
Jag tror folk begriper inte det på riktigt förrän de får se det. Och så, oj då, är det här Sverige? Ser vi det här idag? Och jag säger det att vi kommer inte kunna göra någonting åt de här inom närmaste 5 åren. Så kommer det bestå för all framtid. Många barn, alltså en hel generation kommer gå förlorad.
En sak som man borde titta på i det här sammanhanget, Det är betydelsen av hemspråksundervisningen. Hur mycket positivt detta ger och hur mycket den bidrar till den isoleringen som dessa ungdomar upplever. Hur mycket tid i skolan tar hemspråksundervisningen? Ersätter den på något sätt det vad de skulle kunna lära sig av undervisningen i svenska språket?
Nalin Baxi, som själv bor i invandrartäta Stockholmsförorten Tensta, menar att hemspråksundervisning några timmar i veckan är bra. Problemen är andra. Framförallt är det segregeringen i boendet som måste brytas, anser hon. Och Nalin Baxi kräver att bostadsbolagen kvoterar in ett visst antal invandrare i områden där det bor mest svenskar. Samtidigt vill hon flytta arbetsplatser till invandrartäta områden och kanske locka svenska ungdomar hit mot löften om lägre hyror.
Jag reser rätt mycket runt i Stockholm och det enda folk pratar om är hur ska det se ut i framtiden. Ska vi ha invandrare på ett ställe och svenska på ett annat? Alla är oroliga för det och jag tror alla vill ställa upp att man kanske ska kvotera in eftersom många bostadsbolag inte tar emot invandrare.
Men är inte problemet också att invandrare gärna vill bo tillsammans och känna den gemenskapen? Ja.
Det är en liten grupp som är så. Men jag vet, den här frågan har jag fått många gånger. Men jag vet många föräldrar här i Tensta som inte önskar sig annat än flytta från Tensta till ett annat bostadsområde där deras barn kan gå i skola med många svenska barn, där de får lära sig bra svenska och kan få räkna med en framtid i Sverige. Så det där är struntprat många gånger när man skyller ifrån sig så att ja, ja, så där vill utlänningarna bo. Men det är faktiskt inte så.
Den 5 mars 1995. Europas kurser och valutor.
Europeiska unionens valutakommitté samlades nu ikväll i Bryssel för ett extra möte och nyhetsbyrån Reuter uppgav alldeles nyss att Spanien och Portugal har begärt att få devalvera sina valutor. Den spanska pesetan utsattes i förra veckan för ett hårt spekulationstryck och det ryktades om att Spanien skulle lämna det europeiska växelkurssystemet.
Kommentar om detta den 6 mars 1995.
Spaniens och Portugals valutor devalveras alltså. Den spanska pesetan skrivs ner med 7% och den portugisiska escudon med 3,5%, vilket räddade kvar valutorna inom EU:s växelkurssamarbete. Det här beslutet togs av EU:s valutakommitté sent i natt efter ett 11 timmar långt krismöte.
Ja, efter ett långt krismöte beslutade EU:s monetära kommitté alltså att devalvera den spanska pesetan och den portugisiska escudon. Valutaoron i slutet av förra veckan tvingade Spanien att begära hjälp från de övriga EU-länderna. Klockan 2:30 i natt var mötet i Bryssel slut och den spanske representanten Manuel Conte kom ensam ut till de vakande journalisterna.
Sí, la peseta se devalúa un 7%. La peseta se devalúa un 7% y el escudo portugués un 3,5%.
Den spanska pesetan devalveras med 7% och den portugisiska escudon med 3,5%. Det meddelade den spanske statssekreteraren Manuel Conte efter maratonmötet i EU:s mäktiga monetära kommitté. Kommittén som omges av stort hemlighetsmakeri består av representanter från de 15 medlemsländernas finansdepartement och centralbanker. De senaste veckornas oro på den internationella valutamarknaden har ökat trycket på de svaga valutorna, däribland den svenska kronan. Pressen på pesetan kulminerade i fredags då den närmar sig den lägsta tillåtna nivån i EU:s växelkurssamarbete ERM. Den spanska centralbanken tvingades till massiva stödköp för att försvara valutan. Och i lördags insåg man att slaget var förlorat och begärde hjälp från de övriga EU-länderna. Det är den djupa politiska krisen i Spanien med en rad skandaler som har skapat en osäkerhet på finansmarknaden om landets ekonomiska framtid. Att Portugal har smittats av valutaoron beror helt enkelt på att den portugisiska ekonomin är så tätt sammanbunden med den spanska. Och i den monetära kommitténs uttalande efter mötet görs också en stor skillnad mellan Spaniens och Portugals problem. Portugals löften om att hålla en stabil växelkurs får lovord, medan Spanien ordineras en besk medicin med kraftiga offentliga nedskärningar. Nattens devalvering är den fjärde devalveringen av pesetan och den tredje av escudon sedan 1992. Och den stora frågan är om devalveringen är tillräcklig för att lugna spekulanterna på valutamarknaden. Eller har de nu fått blodad tand och vill tvinga de båda valutorna att helt lämna valutasamarbetet och flyta fritt? Det kommer bli en nervös dag idag på valutamarknaden. Anders J. Eriksson, Bryssel.
Och samma dag, TV:s halv åtta-nyheter.
God kväll. Förtroendet för den svenska valutan är alltså mycket lågt. Kursen på kronan störtdök idag i förhållande till D-marken sedan Spanien och Portugal devalverat. Räntorna steg också, vilket sätter ny press på den svenska ekonomin.
Chockvågorna svepte idag över Europas finans- och valutamarknader efter att Spanien och Portugal i natt tvingats att devalvera. Den franska francen och den italienska liren utsattes för hårt tryck när miljarderna flyttades runt jorden. Också den svenska kronan störtdök och förlorade som mest 12 öre mot D-marken.
Ja, det är en störtdykning som vi har gjort tillsammans med en del andra Europavalutor och tillsammans med dollarn.
Vad är det som händer egentligen? Varför blir det så här?
Ja, vi har en dollarsvaghet allmänt och det smittar av sig på svaga valutor inom Europa jämfört med D-marken. Man säljer de svaga valutorna och köper D-mark.
Men varför drabbas vi? Vi har väl inte gjort något på sistone?
Nej, men det är något vanligt förekommande att när det blir sån här oro då dras alla länder med som har problem och det har ju vi. Vi har fortfarande problem med budgetunderskottet och med statsskulden. Även om det har tagit steg i rätt riktning så är det fortfarande så att vi tillhör den kategorin av länder som har de här problemen.
En valuta föll ännu mer än den svenska, den amerikanska dollarn. Trots kronfallet får vi svenskar idag fler dollar för våra kronor än vad vi fick i fredags.
Ja, upprinnelsen till den senaste omgången av dollarsvaghet är det här problemen i Mexiko som jag har hamnat. Det är så att säga USAs bakgård och det blir USA som får ta hand om de här problemen i Mexiko. Det har fått en negativ effekt på dollarn.
Att kronan nu tappat i värde hänger alltså till stor del på att vi dras med i en internationell dominoeffekt där dollarn utlöst valutaraset. Ett ras som fällt en rad svaga valutor men stärkt exempelvis D-marken. En valuta som idag är viktigare än någonsin för Sverige. Vi är ju medlemmar i EU. Ett medlemskap som ju skulle stärka kronan och sänka räntan. Den svaga kronan drog idag upp räntorna. Annars har man ju vant sig just vid att det är dollarkursen som är viktig för världsekonomin och för Sverige. Är den inte det längre?
Jo då, den är fortfarande väldigt viktig. Men det är också, det har blivit allt mer viktigt hur kronan utvecklas mot D-marken just av det här skälet att vi tillhör EU.
Finansminister Göran Persson utesluter inte att den nya valutaoron kan tvinga fram ytterligare hårda åtstramningar i den svenska ekonomin. Och från oppositionen kommer idag krav att regeringen ska dra tillbaka sitt förslag om riktat anställningsstöd. Ett förslag som inte är finansierat.
Den svenska kronan verkar alltså inte ens flyta längre. Idag föll den som en sten. Något som oroade alla, inte minst regeringens politiska motståndare.
QE-index har precis gått under 130. Fantastiskt. Alltså det är bottenrekord. Det är verkligen bottenrekord.
Anne Wibble konstaterar att vårt grannland Finland förblivit nästan helt oberört av valutaturbulensen i Europa idag.
Och det beror på att de har klarat att skapa ett visst förtroende för den finska ekonomin. Och det har inte Göran Persson gjort.
Den som är skuldsatt drabbas i såna här tillfällen extra hårt.
Kan man förvänta sig att regeringen och riksdagspartier nu samlas kring ett nytt krispaket?
Det får faktiskt regeringen i så fall ta ansvar för. Och hittills så har de ju tyvärr faktiskt öst på med ofinansierade nya utgifter. Det är precis motsatsen till en ansvarsfull finanspolitik.
Ja, först och främst så tycker jag att man ska ta sig en funderare och gå till riksdagen och dra tillbaka förslaget om RAS. Därför att det vore oansvarigt att på onsdag fatta beslut om en ofinansierad reform i ett läge när kronan sjunker som ett sten och när räntan går upp.
Det var en djupt bekymrad finansminister som kom till Örebro idag. Och Göran Persson är inte främmande för tanken att det kan bli fråga om ytterligare hårda sparåtgärder för att få ner räntorna.
Vad det här understryker det är att alla de svåra saker vi nu gör, de är nödvändiga att göra. Möjligen är det så att vi tvingas göra ännu mer. Det vet jag inte än.
I Sverige är vi fortfarande nervösa med de dramatiska händelserna från hösten 92 i klart minne. Till exempel när EUs valutakommitté sent en natt i september 92 beslöt att koppla bort den italienska och brittiska valutan från EUs valutasamarbete och lät spanjorerna devalvera pesetan, precis som nu. Effekten för Sverige lät inte vänta på sig.
Och vi gick då klockan 15.20 ut med en marginalräntehöjning till 500%.
Är vi tillbaka till hösten 92 nu, tror du?
Nej, det är vi inte. Inte minst därför att nu har vi redan en rörlig växelkurs.
Men det finns egentligen bara en positiv sida med den fallande kronkursen. Den svenska exporten blir ännu billigare. De svenska företagens konkurrenskraft ökar ännu mera. Men det förstärker i sin tur uppdelningen av Sveriges ekonomi i en allt rikare exportsektor och en allt fattigare hemmamarknad.
Den 6 mars 1995. Östersjömiljö.
De senaste månaderna har tusentals sjöfåglar dött av oljeskador ute på Östersjön. Men trots att det finns bevis lägger åklagarna ner i stort sett alla mål om den här typen av miljöbrott. Det hävdar man inom kustbevakningen.
Över 10 000 alfåglar har den senaste tiden fått sätta livet till längs Gotlands stränder på grund av oljeskador. Fåglarna drabbas av de ständigt återkommande mindre oljeutsläpp som sker i farvattnen runt Gotland. Utsläpp som ofta upptäcks och dokumenteras av kustbevakningens spaningsflygplan.
Alla de här vita mäckarna du ser, det är fartyg som går här i lederna då. Och hade det varit så att någon av dem hade släppt olja så hade vi haft en svart sträng efter båten då. Vi ser precis när de har släppt någonting. Och det behöver inte vara någon stora mängd. Hade den släppt 20 liter olja där så hade vi sett den.
Med hjälp av dagens teknologi kan kustbevakningen spåra de som är skyldiga till fågeldöden. Men tyvärr är det här oftast ett meningslöst arbete. Under åren 1990-1994 anmälde kustbevakningens östra region 43 fall av oljeutsläpp till åklagare. Men bara en enda av anmälningarna ledde till åtal och fällande dom. Resten lades ner i brist på bevis.
Nej, vi har ju exempel på där vi har haft vårt flyg följt en båt som har släppt ut olja och där vi har dokumenterat väldigt väl och lämnat över det där man inte vågat ta i det. Det är väl så att när det gäller miljöbrott så ser man inte lika hårt på det som andra brott. Och det gör att det ska nästan vara 110% bevisföring för att komma åt eller få någon fälld för det.
Överåklagare Sven-Erik Ahlhem säger att kraven på bevisning är lika hårda när det gäller miljöbrott som andra brott, men att bevisläget är mycket svårt i de här fallen. I programmet Mitt i naturen här i TV2, direkt efter Rapport ikväll, medverkar åklagare Ahlhem och programmet handlar bland annat just om oljeutsläppen längs våra kuster.
Den 8 mars 1995. Turbulens bland världens valutor.
Dramatiken kring valutorna fortsätter. Nu gäller det dollarns värde mot den japanska yenen. En dollar har nu fallit till 88,90 igen och det här har skapat stor oro i Asien.
Den japanska regeringen har tillbringat förmiddagen i krismöte för att diskutera yenens dramatiska värdestegring mot dollarn. Samtidigt som marknadskrafterna överväldigade den japanska centralbankens enorma stödköp av dollar idag och pressade ner den under den för bara några år sedan närmast otänkbara 90-gränsen, uttryckte handelsministern Takemura regeringens starka oro över valutautvecklingens inverkan på den japanska ekonomin. Premiärminister Murayama förklarade för det japanska folket att yenens värdestegring inte återspeglar den japanska ekonomins tillstånd utan främst en sidoeffekt av den amerikanska dollarns försvagning. Men detta är en klen tröst för Japan. En högt värderad valuta gör landets export dyrbar, ytterst drabbas den japanska industrin. Flera av Japans största företag, inkluderande välkända Toyota och Sony, rapporterar att de redan lider svårt av yenens höga värde. En direkt återspegling av detta är nedgången idag på Tokyobörsen som hittills fallit med nästan 2%. Den japanska regeringens oro gäller framförallt att om industrins vinster minskar blir det svårt för Japan att ta sig ur den värsta recessionen sedan kriget. Bengt Turner, Hongkong.
Dollarn har också sjunkit gentemot den svenska kronan med 18 öre sedan igår och en dollar kostar nu 7 kronor och 7 öre.
Den 8 mars 1995. Storvinster i svenska exportföretag.
God kväll. Mitt i den ekonomiska krisen med valutaoro och budgetunderskott så gör svensk exportindustri rekordvinster. Volvo redovisar idag en vinst på drygt 16 miljarder för 1994. Den största vinst ett svenskt företag någonsin har redovisat.
Det är med glädje och stolthet som ett sådant resultat kan presenteras.
Ja, det är trevligt att kunna redovisa ett sådant resultat. Det är fantastiskt fina ansträngningar som har gjorts inom Volvo under både fjolåret och självfallet också tidigare. Så det är bra.
Fabriker som går för fullt, fyllda orderböcker, aktieförsäljningar och en låg kronkurs. Allt har bidragit till en vinst på 16 miljarder 378 miljoner kronor. Aktieägarna får 1,5 miljarder i utdelning. Men pengar till aktieägarna blir naturligtvis ett starkt argument för anställda med krav på höjda löner. Redan tidigare har de anställda på lastvagnsfabriken i Tuve krävt 20%iga löneökningar.
Så man kan förvänta sig nu att det blir mer pengar till de anställda också? Ja, det är olämpligt för mig att stå här framför dig och försöka förhandla med de anställda. Jag känner inte att det är lämpligt. Jag vill bara säga att det har gjorts väldigt fina insatser. Men det är många andra aspekter som kommer med när vi går in i en löne och en förhandling omkring de löner som ska gälla framgent. Har ni några nya planer nu? Vi har många nya planer. Tyvärr kan jag inte stå här framför kameran och berätta om dem. En del av dem är av den karaktären att vi inte kan offentliggöra dem.
16 miljarder, ja. Så mycket pengar i kommunal ägo skulle kunna betala underskottet i Göteborgs urusla finanser 19 gånger om. Volvo-strategin är ju att koncentrera verksamheten på tillverkning av transportmedel. Men med så mycket pengar tillgängligt pockar det inte på med någon snabb försäljning av livsmedelsdelen i koncernen. Däremot vållar de senaste dagarnas valutaoro med stärkt D-mark och försvagad dollar stora bekymmer.
Därför att vi har stora intäkter i dollar och vi har ganska stora kostnader, inköp i D-mark. Och det är, långsiktigt så är det här en mycket, mycket obehaglig situation. Så att jag hoppas att det återställs snabbt.
Men en stark D-mark innebär att ni har större möjligheter att ta er in på den tyska marknaden.
Ja, vi jobbar intensivt med det här och vi har en kraftig ambition att ta marknadsandelar. Och det har vi gjort också gjort i Tyskland.
Också det svensk-schweiziska ABB redovisade rekordvinst idag. Det bästa resultatet under ASEAs och Braun Boveris 7 år ihop. ABB-chefen Percy Barnevik är dock bekymrad över den svenska ekonomin och menar att vi har hamnat i samma division som Spanien och Portugal.
Det går bra för det svensk-schweiziska företaget ABB som tillverkar och installerar kraftverk, elöverföring och industrirobotar över hela världen. Koncernchefen Percy Barnevik kunde i Paris idag berätta om att rörelseresultatet ökat med 20% jämfört med förra året till drygt 20 miljarder svenska kronor. Däremot var Percy Barnevik djupt bekymrad över sitt hemland Sverige.
Och det är ju tråkigt att se hur kronan nu, så fort det händer någonting i världen, i Mexiko eller i Spanien eller var det nu är, så åker de med. Det är inte bra. Men det finns ingen annan lösning än att få en bättre finansiell stabilitet i Sverige.
Vad betyder det att du ska skära budgetunderskottet med hur mycket då?
Ja, det innebär att man måste få det bättre i balans.
Och det handlar om 30, 40, 50 miljarder?
Det handlar om mycket mer.
Ja, skillnaden är alltså enorm mellan vad svenska regeringen är beredd att spara i statsutgifterna och vad ABB-chefen säger måste till för att få ner räntorna, stabilisera kronan och få igång företagsinvesteringarna på bred front.
Ja, det är negativt för oss tycker jag med fortsatt fall för kronan. För det sänker Sverige ner till ett B-lag och det innebär högre inflation på sikt i Sverige.
Percy Barnevik varnar i sin intervju med Rapport för att Sverige med sina låga löner och sin svaga krona nu håller på att dra till sig de verkligt okvalificerade låglönejobben.
Nej, det är inte bra. För låga löner drar till Sverige löneintensiv industri som binder Sverige till en lägre levnadsstandard. Vad vi behöver i Sverige nu är en högre värderad krona som tvingar industrin till investeringar och att lyfta sig på teknologistegen till mer kapitalintensiva, mer högteknologiprodukter. Det är den enda möjligheten för att lyfta på sikt levnadsstandarden.
Men ser du redan nu att det är låglönindustri med enkla jobb som kommer in i Sverige?
Jag vill inte säga att de flyttar in just textiljobb och sånt här, men det går ju mer till Asien och Östeuropa. Men jag menar, inom Europa så är det väl ingen tvekan om att Spanien, Portugal, Sverige och andra länder med låga löner är attraktiva för av naturliga skäl.
När Percy Barnevik flyttade med ABB till Schweiz för 8 år sedan så fick han ge 3,50 kronor för en schweizerfrank. Idag kostar samma frank 6 svenska kronor. Så mycket har svenska kronans värde rasat. Samtidigt har den svenska arbetslösheten ökat till rekordnivåer trots de låga lönerna. Medan den schweiziska arbetslösheten fortfarande är mycket låg.
Tror du att en gemensam europeisk valuta var lösningen på det här?
Länderna är så olika och driver så olika ekonomisk politik att jag tror inte det är praktiskt möjligt inom överskådlig framtid.
Nej, till skillnad från de flesta svenska företagsledare så avfärdar alltså Percy Barnevik ganska överraskande alla förhoppningar om att den svenska kronan skulle få skydd och stöd genom att ingå i den europeiska valutaunionen som planeras. Percy Barnevik har lovat att vara rådgivare åt den svenska socialdemokratiska regeringen i internationella frågor. Men råden han har att ge, de är krävande. Det är såklart efter vad han sagt i Paris idag.
I riksdagens finansdebatt idag sa finansministern att regeringen troligen kommer att lägga fram förslag om nya besparingar. För några timmar sedan så klubbades också det omstridda förslaget om riktat anställningsstöd till företag som anställer arbetslösa igenom.
En mer internationell ekonomi, 9 mars 1995.
Läget på världens valutamarknader stabiliserade sig igår, bland annat efter uttalande från USA:s centralbankschef.
Förra veckan försökte flera av världens centralbanker stödköpa dollar för att stoppa dollarns fria fall på valutamarknaden. Det gick inte. Fallet fortsatte så igår prövades en ny taktik att prata upp dollarn. Tysklands centralbankschef och regeringstalesmän uttalade sitt stöd för USA-dollarn och USA:s centralbankschef Alan Greenspan sa i ett kongressförhör att han var mycket bekymrad över dollarns fall den senaste tiden där bland annat dollarn har nått sitt lägsta värde gentemot den japanska yenen under efterkrigstiden.
The weakness of the dollar against other major currencies is both unwelcome and troublesome.
En fortsatt svag dollar är både bekymmersam och ovälkommen, sa Greenspan. Och på valutamarknaderna uppfattades detta som en gemensam aktion från flera centralbanker att uttala sitt stöd för dollarn. Därför stoppades också fallet upp. Centralbankerna gjorde inga stödköp för att hålla dollarn uppe. Och frågan är nu om det här är tillfällig stiltje eller om valutaoron fortsätter. För det Alan Greenspan var bekymrad över var inte att dollarn oförtjänt hamnat på valutahandlarnas svarta lista.
Dollar weakness is also troublesome because it is doubtless symptomatic of some of the underlying problems confronting the longer term health of the economy. Inadequate national savings, continuing large budget deficits, and a persistent current account imbalance.
Dollarns svaghet hänger ihop med grundläggande problem i den amerikanska ekonomin. Lågt sparande, stort budgetunderskott och obalans i handeln med utlandet. Dessutom dras dollarn ner av den mexikanska peson som i praktiken har kollapsat. Det finns stora tvivel om det hjälppaket på motsvarande 150 miljarder kronor som president Clinton ställt till Mexikos förfogande för att lösa Mexikos valutakris. Det finns tvivel på om det här paketet verkligen kommer att göra någon nytta. Lasse Åsgård, New York.
Och på de platser där handeln pågår nu så står dollarn i 7 kronor och 17 öre mot den svenska kronan.
Den 9 mars 1995. Det är bosnienserberna som burit sig mest svinaktigt åt i forna Jugoslavien.
Utrikes nu i lunchekot innehållet i en hemligstämplad rapport om koncentrationsläger och etnisk rensning i Bosnien har läckt ut, och en av de krigförande parterna pekas ut som skyldig till de flesta övergreppen.
Det är serberna, mycket mer än muslimerna och kroaterna, som gjort sig skyldiga till den etniska rensningen i det forna Jugoslavien. Detta spikas fast i en CIA-rapport som New York Times beskriver som den mest omfattande amerikanska studien av illdåden i Bosnien. Även om serberna inte var ensamma, så var det den enda parten som ägnade sig åt att systematiskt eliminera varje spår av de andra etniska grupperna. Och rapporten säger att med största sannolikhet de serbiska politiska ledarna tagit del i förbrytelserna. 90% av den etniska rensningen har utförts av serberna. Systematiken i de etniska rensningarna, står det i rapporten, tyder på att Pale, det är huvudstaden för den bosnienserbiska regeringen, och kanske Belgrad, utövar en beslöjad roll för den avsiktliga förstörelsen och skingringen av de icke-serbiska befolkningen. Bosnienserbernas president Karadzic har, trots att han försäkrat motsatsen, haft kännedom om koncentrationslägren. Aldrig förr har skuldfrågan spikat fast så tydligt som nu, men rapportens innehåll är känsligt. Det kan kullkasta fredsmäklares och diplomaters ansträngningar i regionen. Officiell politik just nu är ju att omfamna den serbiske presidenten Milosevic, och rapporten har försetts med hemligstämpel av högsta grad. Men amerikanska ämbetsmän som känner avsmak för den fumliga hanteringen av Bosnienkrigen och planen att dela Bosnien och ge hälften till den aggressiva sidan, de har låtit rapporten läcka ut. Staffan Heimersson, Wien.
Den 9 mars 1995, Namibia.
Korruption, lyxliv och valfusk, ja, det är anklagelser som kommer mot president Sam Nujoma i Namibia. Och nu ska valresultatet från december i fjol upp inför domstol.
Två julklappar fick president Sam Nujoma, 72% av rösterna i parlamentsvalet i december, och att Nelson Mandela efterskänkte Namibias skuld till Sydafrika på 1600 miljoner kronor. Men glädjen blir kort. Ekonomin är svag, omvärlden skär ner sitt bistånd, arbetslösheten ökar, vattnet sinar och anklagelserna om korruption tilltar. Och nu kommer högsta domstolen att få avgöra om valresultatet verkligen var riktigt och om verkligen 90% av folket röstade. Detta sker inför femårsdagen av Namibias självständighet från Sydafrika, efter att statsminister Ingvar Carlsson varit på besök och lovordat Namibia som ett gott exempel på demokrati i Afrika. President Sam Nujoma, som själv ser ut som en jovialisk jultomte, ständigt leende i vitt helskägg, blir märkbart irriterad över frågan om Namibia utvecklas till en enpartistat. Det var ju dåvarande befrielserörelsen SWAPO som införde demokrati, svarar han. Och oppositionen, minns han, den lever och sparkar.
So how do you accuse somebody who has brought a democracy that is going to destroy it? What we are going to gain by destroying democracy in this country? Nothing.
So it tends to be a one-party country?
No. The opposition is there, they are still alive, they are kicking.
Oppositionen, som kan betecknas som högerinriktad, har koncentrerat sig på att skandalisera regeringen mer än att presentera ett eget program, anser Sam Nujoma. Men det har varit tacksamt. Många minns säkert den svåra torka 1992 då Namibia bönade om utländsk katastrofstöd samtidigt som Nujoma köpte ett privat jetplan. Det ledde till många internationella protester. Nu upprepas historien. Nyligen inköptes ett lerjetplan för 30 miljoner till premiärministern och en ny helikopter till presidenten. En bra affär, förklarar Sam Nujoma. Vi sålde gamla plan och fick det nya billigt. Ska vi verkligen åka omkring i plan som kan störta när som helst?
But we have no choice. If you travel with an aircraft which is very dangerous, I mean it can crash any time, then it's better to lose life of somebody than really sell this and buy an aircraft that we can make use of when you are working.
Men korruptionsspöket finns kvar och skandalerna är fler. Som när en minister använder biståndsmedel för att borra efter vatten för privata farmer. Eller när ett antal nya Mercedesbilar köptes in till 7 olika ambassader, bland annat till Namibias ambassad i Stockholm. Och undrade en oppositionsledare i parlamentet nyligen. Vad hände med alla dessa rapporter som skulle undersöka korruptionen bland statliga tjänstemän i Namibia? Plötsligt finns de inte längre. Ska Namibia utvecklas till ännu en av dessa korrupta stater som Afrika har så gott om? Eller ska det bli det föredöme som president Sam Nujoma ständigt talar om? Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 10 mars 1995. Fiskebråk igen, men nu är det utanför Kanadas kust.
God morgon, klockan är 6:30 och här är Ekot.
EU och Kanada har alltså hamnat i bråk om fiskekvoter i Nordatlanten. Igår bordade den kanadensiska kustbevakningen en spansk trålare utanför Newfoundlands kust på internationellt vatten.
Den spanska trålaren Estai fiskade piggvar när bestyckade fartyg från Kanadas kustbevakning sköt varningsskott. Estai kapade trossarna till sina nät och försökte fly undan. Men kustbevakningens tre fartyg hann ändå upp fiskebåten, grep kaptenen och boxerade Estai till kanadensisk hamn. Enligt Kanadas fiskeriminister är anledningen till aktionen att EU-länderna fiskar mer än sin kvot och att Kanada därför nu ensidigt har infört ett 2 månaders fiskeförbud av piggvar i det här området sydväst om Grönland. Piggvar är den enda kommersiellt värdefulla fisksort som finns kvar i området. Kanada kommer att fortsätta att jaga fiskebåtar från EU-länderna inom det här området, sa den kanadensiske fiskeriministern igår. EU-kommissionen i Bryssel och den spanska regeringen har reagerat med kraftiga ord och förbereder kraftiga motåtgärder. Spanien har protesterat mot vad man kallar upprepade trakasserier och den spanska regeringen säger att händelsen igår var ett flagrant brott mot internationell lag. Spanien skickar nu ett örlogsfartyg för att skydda sina intressen. I Bryssel sa EUs kommissionär att det är fråga om ett organiserat piratdåd från Kanadas sida. EU är nu inriktat på vedergällning, kanske med handelssanktioner. EU-ländernas ambassadörer i Bryssel har kallats till ett möte nu på morgonen. Fisket i området är reglerat av den nordatlantiska fiskeriorganisationen. Kvoten är 27 000 ton piggvar om året. Kanada har rätt till 60%, EU-länderna till 13%. EU-länderna har accepterat totalkvoten, men inte sin 13-procentiga andel. Staffan Ekendahl i Washington.
Tionde mars 1995. Pakistan.
I Ekot, det blodiga våldet i Pakistan ökar. Idag på muslimernas bönedag har ännu en bilbomb exploderat vid en shia-muslimsk moské i hamnstaden Karachi. Ett 10-tal människor har dödats, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Detaljerna i denna senaste våldsaktion i Karachi är fortfarande oklara, men än en gång verkar det vara en moské fylld med människor för fredagsbönen som attackerats. Precis som för 14 dagar sedan då 20 personer i 2 olika moskéer sköts till döds med automatvapen. Olika gangstergäng med religiösa, politiska eller etniska förtecken eller en kombination av allt detta bedriver ett slags lokalt inbördeskrig i Pakistans största stad där det senaste året har krävts mer än 1200 liv. Olika muslimska militanta grupper började för omkring ett år sedan trappa upp sina interna stridigheter genom att börja kasta handgranater och beskjuta varandras moskéer. Enligt polis och ambulanspersonal ska det den här gången ha varit en sprängladdning som detonerats inne i eller alldeles invid en moské med enligt uppgifterna hittills minst 8 döda och ett ännu oredovisat antal skadade. Tidigare den här veckan dödades 2 amerikanska diplomater som besköts med automatvapen på sin väg till konsulatet i Karachi, en stad länge plågad av politiskt och etniskt våld. Såväl den lokala administrationen som Benazir Bhuttos regering verkar handlingsförlamad inför våldet som inte ens militären som under ett år hade stora styrkor förlagda i Karachi kunde göra annat än att till slut fly från. Polisens gripanden av olika religiösa ledare har heller inte hjälpt, tvärtom. Våldet bara fortsätter. Bengt Herner, Hongkong.
Och 10 mars 1995 Alger i Algeriet.
Också i Algeriets huvudstad Alger exploderade idag en sprängladdning i en bil. Enligt uppgifter hittills har tiotals människor skadats.
Våldet i Algeriet bara fortsätter. Idag har ännu en sprängladdning placerad i en bil exploderat. Den här gången nära en polisförläggning i Alger. Minst ett 30-tal människor har skadats. Hur många som kan ha dödats vet man ännu inte, rapporterar nyhetsbyrån AP. I slutet av januari dödades 42 människor och några hundra skadades då ett liknande attentat ägde rum vid polishögkvarteret i den algeriska huvudstaden. Då sa sig en organisation som kallar sig den väpnade islamiska gruppen ligga bakom dådet. Den har sedan dess hotat med nya våldsaktioner, bland annat som hämnd för att säkerhetsstyrkor för några veckor sedan slog ner ett fängelseuppror, varvid 96 fångar dödades, de flesta islamiska extremister. I sitt senaste hot som kom idag säger den väpnade islamiska gruppen att den kommer att döda hustrur till polismän och officerare om inte myndigheterna friger kvinnor som gripits för att de samarbetat med islamisterna, rapporterar AP. Bilbomberna håller alltså på att bli ett återkommande inslag i det inbördeskrig som i praktiken pågår i Algeriet mellan den militärstyrda regimen och islamiska extremister. Ett krig som enligt officiella uppgifter hittills krävt mer än 6 000 civila offer. Enligt andra uppskattningar har omkring 30 000 människor dödats under de 3 år som konflikten varat sedan myndigheterna i januari 1992 ogiltigförklarade ett parlamentsval som de islamiska fundamentalisterna såg ut att vinna.
Göran Skånsberg, reporter.